Välkommen till Work In-podden. Podden där jag djupdyker i hälsa från olika perspektiv. Jag som driver podden heter Gabriella Picano och har företaget Work In, som är en digital hälsostudio för kvinnor där jag coachar kvinnor ur ett holistiskt perspektiv till att få ett friskare och härligare liv, kan man säga. Och jag anordnar också events, retreats och håller klasser. Ett stort tack till Downtown Camper i Stockholm, där jag spelar in podden i deras mysiga poddstudio. Downtown Camper är ett livsstilshotell som har en rad olika härliga aktiviteter. Man kan hänga med ut och cykla, man kan gå på yoga, breathwork, vara med på olika spelkvällar, titta på film, och den största delen av aktiviteterna är faktiskt gratis och även för personer som inte bor på hotellet. Så bland annat kan du komma och yoga med mig varje torsdag morgon klockan 7 uppe i wellnessområdet därnäst. Stort tack till Downtown Camper. Sådär, och välkommen till Work In-podden, Mona Mansour.
Tack! Fan vad kul att vara här.
Ja, kul att se dig.
Med lite skuld också för att jag inte har poddat själv. Och jag bara, jag har inte gjort min egna podd.
Ja! När brukar du spela in den då?
Nej, men jag har ju kört varje vecka. Mm. Men kommer ihåg att när vi fikade så berättade jag ju för dig att jag har jättemycket. Och det har varit väldigt stressigt att hinna med den också. Så jag var så här, vet du, jag kommer inte kunna podda nu.
Nej, du menar att precis, du har ju pausat helt. Ja, vad kul. Jag släppte inte heller mitt avsnitt igår för att det bara var för mycket. Och när man är så här, men jag ska sätta mig sent på kvällen klockan 1 och fixa och lägga ut. Och sen bara, nej, det är inte, alltså, det är inte så att jag har 1 miljon som väntar på att släppa. Jag är jättetacksam för var och en som lyssnar, verkligen. Men ibland sätter man också upp sådana saker för sig själv. Att så här, det måste komma ut exakt varje vecka. Och sen så bara, ibland ser man ju till och med jättestora poddar som bara, det blev inställt den här veckan för att, det är så ibland.
Men tror inte du att det beror på lite hur man är som person? Att
Gud,
man är
så här,
för du känns också så här väldigt konsistent, du gör saker, och har du sagt saker så gör du det.
Ja,
jag är precis likadan. Och sen så också ett förtroende, även om man inte har liksom så här 1 miljon lyssnare, så har man ju människor man vet som man vill ge något till.
Precis. Och mycket tror jag att man vill vara duktig i det man har bestämt till sig själv, vill man också hålla. Men nu sa jag att jag skulle göra så här, och då ska
exakt,
det bli.
Exakt.
Men du behöver inte känna någon skuld. Du har ju massa härliga avsnitt man kan lyssna på i din podd. Månamöter heter den.
Precis,
eller hur?
Ja, och den finns på YouTube också.
Precis, så det kan ni spana in. Men det är jättekul att ha dig här, och jag är jättenyfiken på att höra mer om dig och din studio som du driver. Mm. För du har en studio som heter Studio Kasim, eller Kasim?
Precis, ja, Studio Kasim.
Studio Kasim. Berätta, hur kom den till liv?
Jag har ju varit frisör i 17 år. Och du vet, så här, när man klipper hår så är det ett samtal man har med människor och sådär. Och sen så gick jag in i väggen för jag tror att det är typ 10 år sedan nu. Och hade jättemycket så panik, ångestattacker, tappade saxen, halva mitt ansikte domnade bort. Och jag hade väldigt hög stress och mitt nervsystem var så överaktivt. Och jag hade precis som många människor bekräftat mig och mitt självvärde via min prestation. Sen kunde inte jag prestera. Och då gav ju det mig en otrolig känsla av otillräcklighet och jättemycket skam och sådär. Och då fick jag gå i en så här intensiv traumaterapi och jobba väldigt mycket med det undermedvetna, saker jag hade gått igenom och saker som jag hade liksom skjutit undan och så. Och sen så när jag hade gått i terapi, så när jag var klar, så var det så naturligt för mig att jag ville ge det som hjälpte mig. För jag har mått väldigt dåligt. Alltså jag har mått dåligt under hela min uppväxt.
Mm.
Från liksom tonåren och tills att jag egentligen hittade en ordentlig terapeut. Och då blev det så här, men gud, jag gick från att så här, inte tycka om mig själv och liksom ha den här ständiga sökandet utanför mig själv. Och då blev jag så här, men gud, det här vill jag ju, alltså, det har ju hjälpt mig. Det här måste ju jag dela med mig. Liksom.
Mm.
Så då pluggade jag till KBT-coach och läste den utbildningen. Och under tiden så har jag gjort en väldigt lång resa med mig själv. Jag har varit inne på kinesiologi, jag har varit inne på den ayurvediska läran, jag har och gör fortfarande väldigt mycket i Carl Jungs filosofi, det här med shadow work, skuggarbete, läka. Och sen du vet själv, du är också på den här resan, att den har så många luckor, den har så många, man går in i så olika dörrar hela tiden. Så har jag rest väldigt mycket runt, mycket till Asien, jobbat väldigt mycket med min kropp. Så jag har kombinerat liksom terapi med det alternativa och sett att, men wow, det är klart att mina känslor sitter i kroppen. Det är klart att jag måste ha någon som jobbar med kroppen. Och ja, men samlat på mig alla de här fördelarna och alla de här verktygen. Och sen så när jag kände, när jag höll på att plugga, så hade jag ju det här, den här drömmen att liksom, det är klart att jag behöver ge det här. Jag hade inte riktigt en klar bild med vad jag ville göra. Och då så, under min utbildning, så förlorade jag min pappa. Mm. Och det var ju en enorm, så här, riktigt så tung resa som fick mig att gå ännu djupare i mig själv, ännu djupare i mina identiteter, ännu djupare i Gud, vem är jag utan min pappa? För min pappa bekräftade min existens väldigt mycket och mitt värde. Och jag var verkligen så här pappas flicka. Mm. Och man är väldigt hög på kärlek då. Mm. Till att jag kände mig otroligt ensam. Och Kasim betyder ju på arabiska dela med sig.
Mm-hmm.
Och genom den här resan, jag ryser alltid när jag pratar om det, men genom den här resan så fann jag så mycket i mig själv. Och det är inte att jag är tacksam att jag förlorade min pappa, utan det är bara det att jag lärde mig så enormt mycket mer när jag valde att gå in i smärtan.
Mm.
Och då blev det så här, men gud, jag ska ju läka i pappas namn.
Mm.
Det är det jag ska göra. Och då bestämde jag mig när jag var klar, jag jobbade lite på distans, och så var jag så här, nej, jag ska ha mitt egna.
Mm.
Och det ska heta efter min pappas namn. Hittade jag en lokal, alltså du vet, mitt under pandemin, alltså det var, ja, det var riktigt tufft, men hittade några tjejer och var så här, jag vill läka inifrån ut. Jag vill hjälpa människor med det mentala, jag vill hjälpa människor med det undermedvetna, jag vill hjälpa själ, alltså jag vill hjälpa allt.
Mm.
Och då har jag ett team där vi kombinerar så. Oftast kommer man först till mig där jag liksom kör KBT, där vi samtalar, kartlägger liksom mönster, tankar, känslor. Och sen så har jag Marika som jobbar med hypnos, och men även så här hormonell rådgivning, och Tika som gör reiki. Sen har vi en tjej som heter Germaine som gör massage, liksom ren massage. Och sen så har vi Isadora då som gör ayurvedisk massage, men också yoni massage.
Mm.
För att det sitter ihop liksom just med det här med hormonella och tjejer som går igenom väldigt mycket saker. Och jag har ju, hjälper ju otroligt många kvinnor.
Mm.
Och den, så här, vad säger man, den röda tråden alltid är ju skuld och skam. Och det är det ju för män också. Men då är det bra att kunna jobba med liksom det reproduktiva systemet också.
Mm.
Eftersom att det spelar så stor roll i våra liv. Nu har den studion funnits i 3 år. Och nu faktiskt, nu vet inte jag när du kommer släppa det här avsnittet.
Om men ett par veckor,
ja. Och då säger jag, om ett par veckor så släpper vi ett helt nytt koncept. Kan inte säga exakt allt, men vi tar in en till person som kommer kunna göra konceptet mer, som är liksom mer helhetskänsla.
Mm.
För att jag kan inte anta massa saker. Jag kan inte anta diagnoser, jag kan inte anta, för jag har inte den kunskapen. Så jag vill ta in ännu mer kunskap, jag vill ta in mer vetenskap helt enkelt.
Mm.
Och det är för att det behöver vi. Vi lever ändå i den här världen där liksom vi behöver den typen av terapi också.
Mm. Ja, det är jättefint. Och precis som du sa med din resa, att man också kan kombinera, att det inte behöver vara att antingen ska man vara i den här alternativa världen eller är det mer klassisk terapi. Vi behöver ju både och. Men det är jätteintressant med din studio. För Workin föddes också ungefär precis innan pandemin. Och sen ibland är man så här, hände pandemin för att det, hur hade det blivit om den inte hade hänt? Och kanske inte de här sakerna hade funnits, eller hade de funnits på andra sätt. Men jag vet att jag kollade mycket på, för det var då jag egentligen började med att kombinera det här mentala och fysiska. Alltså från att bara ha jobbat mer med träning till att ta in hela den själsliga biten och såg det som en studio men kanske inte som en fysisk studio. Då kollade jag runt lite, men vad finns det i Stockholm? För det finns inte så mycket ställen som jobbar med sånt här. Och så skickade min syster din Instagram, typ så här, jag tror du hade lagt upp en bild, det var typ så här, nu öppnar vi.
Åh, vad sjukt!
Ja. Och jag bara, gud, det här är ju typ precis det som jag gör, alltså på ett sätt, fast vi jobbar ju på olika sätt. Och sen var det bara, ja men du vet, sen var det pandemi och massa grejer, men jag kom ihåg det där så tydligt. Och sen så förde livet oss samman på ett event några år senare, det var väl typ ett par år sedan. Och sen så, när någon person typ finns i bakhuvudet och man tänker att men vi kommer sen, sen började en av mina klienter vara så, oj, jag hittat en fantastisk person som jag går till, bla bla. Och så bara, ha nej men gud, det är ju Mona, och så kom vi till, alltså det är så fint, och nu sitter vi här. Ibland är det så fint bara hur vägarna korsas.
Och jag blir alltid så rörd när du säger så här, jag träffade en person.
Ja.
Som går hos mig, för att jag tycker det är så, jag tycker det är så mäktigt att jag har fått den uppgiften att ge.
Ja.
Alltså att liksom det som har hjälpt mig, sen vet jag inte, jag har mitt sätt, jag vet inte, det kanske inte hjälper alla, men det hjälper vissa människor, och det, du vet, det är så fantastiskt, och det är därför också jag så här vill fortsätta med det här, för jag ser att ju fler människor det är som lär sig tycka om sig själva, så kommer vi också kunna göra en förändring. Sen är det så här, vi är små i det här stora universumet, men det är ändå, jag vet inte, då tänker jag så här, okej, men jag, det här är bra, för då medför jag med någonting positivt.
Ja, du gör sån skillnad.
Tack så mycket.
Men jag är nyfiken innan, jag har jättemycket frågor mer om studion, men jag vill höra lite mer om det du gjorde, för du berättade att du gick i, eller du sa traumaterapi, och sen pratade du att du jobbade mycket med kroppen, och jag tycker det är så intressant med det här, vad kroppen kommer ihåg, det vill säga allt vi har gått igenom. Men berätta lite mer om vad du gjorde för olika typer av, vad ska man kalla det? Terapier, behandlingar.
För jag gick ju till min terapeut, dåvarande terapeut, Daniel Cremonini. Alltså på riktigt, Daniel, om du hör det här så är det fucking dags att typ ge mig något för allt jag har outat dig alla år. Men då gjorde han, det han gjorde var hypnos. Väldigt mycket hypnos. För jag hade ju liksom gått igenom mycket saker men förträngt väldigt mycket.
Mm.
Så när han började, när han hypnotiserade och körde schematerapi. Vet du vad schemat är? Så schematerapi utgår från typ 12 olika scheman.
Mm.
Som är typ så här, det sårbara barnet, det övergivna barnet, det misstro, utnyttjande. Och då får man fylla i. Så här, hur mycket har du av de scheman, exempelvis så här, hur rädd är du för att känna dig övergiven? För mig var det väldigt mycket. Så då gick vi igenom så här, mina scheman som jag hade, och när vi gick in i terapin, djupt in liksom med hypnos och allt det här som vi gjorde, så hamnade jag väldigt mycket i någonting som heter dissociation. Det betyder att du hamnar i trans, du är i traumat. Och det var en gång jag var i traumat i typ 4 dagar.
Oj. Men hur då? Alltså att
vi hade gjort en hypnos, och han tänkte ju att jag liksom var så här. För han grundar ju alltid dig. Så att efter terapin då tar han dig tillbaks till nuet.
Mm.
Men det är klart att ibland kan liksom minsta lilla trigga igång det igen. Och då var det så, alltså det är så sjukt, för att jag förstår verkligen psykisk ohälsa på en helt annan nivå med det här. För att jag vet att många människor är oftast i dissociation.
Mm.
Och vi pratar mycket om liksom, ja, psykoser och allt sånt här. Att mycket handlar faktiskt om att man är i dissociation. För att jag kände ju mig som att jag var 6 år.
Mm.
Som att jag var i exakt det som hände.
Mm.
Fastän jag hade en fot inne i nuet. Mm. Liksom. Och då så hade han en tjej som heter Åsa Engman. Som har, jag tror den heter typ så här 7 Four Elements eller vad det är. Och hon jobbar med akupressur.
Mm.
Och jag var ju väldigt mycket i min maskulina energi, väldigt mycket i prestation. Så då så gjorde hon liksom, hon tryckte på olika punkter, och hon sa verkligen så här, man kunde se en stor skillnad på min kropp också, hur den var.
Mm.
Och då gick jag till honom i terapi, och sen så gick jag till henne, och så gjorde hon akupressur. Och det sjuka var att jag började ju meditera mycket samtidigt och så. Så jag fick ju upp minnen. Jag kan rysa när jag pratar om det. Medan hon trycker på de här punkterna. och mycket olika typer av känslor. Och hon är ju, jag kan verkligen rekommendera varje person att gå till henne, för att när man gör den här resan så är man så extremt sårbar.
Mm.
Och det som gör att många människor inte fortsätter resan, det är att man inte blir hållen.
Mm.
Jag blev ju hållen av honom enormt.
Mm,
jag har liksom aldrig träffat en terapeut med så mycket empati.
Mm.
Och hon hade så mycket empati, så det kändes som att jag typ var med en mamma som höll mig liksom. Och sen så gick jag så där varje vecka, alltså till henne, till honom, och så jobbade jag jättemycket med kosten. Det var levern som var stressad, och då så gav hon mig olika typer av recept hur jag skulle äta. Och sen så fortsatte den resan, den gick vidare till liksom okej, det finns akupunktur också, så gjorde jag akupunktur i några år. Det finns någonting som heter Reiki. Okej, då gick jag på Reiki. Och sen så reste jag ju till Asien. Jag reste till Sri Lanka, jag var i Bali. Jag reste lite överallt. Och där jobbar ju de. Alltså där är det så här, det är inte en grej. Det är så här, ja, du har känslor i kroppen. Du är lite spänd där, och så jobbar man så. Och sen när jag hade gått i terapi och när jag liksom kände mig så... jag kände mig grundad och sådär, kände jag ju, jag har ju endometrios och det betyder att man har som en kronisk inflammation i livmodern, och det gjorde också att jag fick liksom, under terapin så fick jag mycket smärtor. Jag fick tillbaka en syster som kom tillbaka, och då blev jag såhär, men gud, jag vill veta varför jag har fått det här. Och läkaren sa såhär, men det är så, det är ärftligt. Jag bara, men min mamma har inte det liksom. Och då så pratade jag med min terapeut om det, och han berättade att men vi har sett att så här, endometrios, PCOS, myom, vi har sett ett samband med det och typ sexuella övergrepp och emotionell stress och sådär. Och då blev jag ännu mer nyfiken på att dyka djupare, för jag var så här, jag kan inte bara ha det här liksom. Nej. Och då började jag träffade jag en tjej som höll på med typ hormoner. Hon hjälpte mig med hormoner, hon tog lite så här, tester och så. Och sen har jag ju alltid varit väldigt spänd och liksom haft svårt att slappna av. Och när jag gjorde yin-yoga, jag gjorde yin-yoga också. Och då så kunde jag, du vet, vissa så här, postures, kom jag i kontakt med liksom mera minnen och sådär. Som typ var ganska obehagliga. Och så då började jag jobba mycket med den här, det reproduktiva systemet. Jag började ändra min kost, jag började rensa väldigt mycket, och jag började köra väldigt mycket självhypnos. Och sen så träffade jag en tjej som heter Anneli som jobbar mycket med så womb healing. Och så gjorde jag en behandling hos henne, och sen så fick jag nys om Rebecca Tiger, Wild Herbarista, jag vet inte om du vet vem hon är. Jag bara, gud, den här coola kvinnan måste jag ta kontakt med. Vi hade ett samtal, och då har hon så här örter. Och då gör hon någonting som heter snippsauna.
Ja, just det. Det har jag hört om.
Det var så coolt. Och då var det så här, jag hade gått i terapi väldigt många år. Jag var klar och allt. Och då presenterade hon liksom det här konceptet som hon har. Vi hade en session och så där. Och sen så då när jag kom hem så skulle jag testa att göra den här saunan liksom. Och sätter mig ner, du kokar örter, sen ska du lägga dig liksom på en pall. Min kompis pappa, han sågade, du vet, så att jag skulle ha ett hål.
Men vad ska du höra till?
Hon bara, nej, men vi ska ge det till ett barn typ. Och sen så satte jag mig ner där, och jag fick så mycket känslor. Alltså jag fick sånt utlopp på en nivå som jag var så här, lilla flicka. Wow, shit, att du känner de här känslorna, att du är så skamsen, att du är så spänd, och att ditt värde, alltså du vet, det var som att en helt annan resa började.
Kul, och,
nej, men det var så, alltså jag kan inte förklara känslan, jag ryser än idag, och jag grät, och jag var så, gud, lilla Mona, alltså jag var så här, shit, du har gått igenom så mycket och du bara sitter här. Och jag kände en sån sjuk liksom, det var väldigt väldigt kraftfullt. Och då började jag jobba väldigt mycket med mitt medberoende. För jag insåg att känslan av skam jag hade penslade ju på ett beroende liksom, ett medberoende, vara till lags, allt det här som många människor går igenom. Så då jobbade jag mycket med mitt medberoende. Jag har läst väldigt mycket så böcker. Kunde komma inte på dem så här, kanske kommer på dem sen. Men och sen så gjort extremt mycket shadow work, och det är det jag gör nu. Och resan är aldrig klar. Alltså jag menar, nu sitter jag och gör en resa om så här, fördomar, föreställningar, kritik jättemycket. För det är ju, när man pratar mycket om shadow work, så pratar man mycket om att alltså, kritik är den svåraste programmeringen att få bort.
Mm.
För den är så djupt rotad i dig. Och det är den som också gör att du dömer andra.
Mm.
Och då så, ja, så det är det. Jag håller på med. Jag bara, det är så mycket jag gör. Men så jag glömmer säkert saker.
Jag förstår det. Och sen ofta när man kommer så här till, åh, nu har jag läkt det här, eller nu är jag typ klar inom citattecken, då kommer nästa grej. Alltså man är ju aldrig klar. Men ibland känns det som att det går ju alltid i vågor. Det är klart att man inte är klar, man vill fortsätta utvecklas. Men just om man, som du har jobbat också med väldigt mycket trauman och lösa upp saker, då kan man ju känna ibland att ah, men det var det jag skulle göra och sen kommer nästa grej.
Mm.
Men det, är
det jag märker är att när man gör den här resan, så brukar jag prata mycket om liksom att det är ju såklart sinnet som har våra programmeringar, saker som vi har gått igenom. Det är ju det som gör att jag beter mig på ett visst sätt med dig. Det är beroende på hur min programmering sitter. Men också att så här, beroende på hur stagnerad du är, beroende på hur många gånger du har känt dig övergiven, så kommer ju du behöva jobba med den känslan väldigt många gånger. Men det jag märker, även om resan inte är klar, och den kommer aldrig bli klar, så märker jag att ju mer självkärlek som växer, ju mer kommer du våga möta dig själv.
Mm.
För första gången är ju, då är du ju skräckkänsla.
Mm.
Alltid när du ska gå in i, speciellt om du ska gå in i en ålder där du var så här, 6 år, när du inte ens hade den här tryggheten.
Nej.
Som du kan ge dig själv idag. Och då brukar jag säga det att så här, beroende på hur stagnerad du är, så kommer den känslan vara, säg att du har känt dig övergiven sedan du var 6 år, den är ju ganska tung.
Mm.
Så när den ska komma fram, då är det mycket sensationer på en gång, och du vet, hjärnan är så här, nu måste vi fly. Och ju mer du är där, så förstår du ju så här, okej, nu är jag otrygg, nu blev jag triggad här, okej, jag hör dig, jag håller dig, jag förstår att du är här. Att man liksom, man pratar ju med sig själv på ett helt annat sätt, apropå så här medkänsla och sådär.
Ja, man trycker inte ner det för att det är obehagligt att möta. Det gör man kanske i början eller över tid.
Exakt.
Men kände du sa att du hade mått dåligt en stor del av din ungdom. Kände du det då, eller är det mer i efterhand du har insett att oj, jag hade allt det här som jag hade tryckt undan?
Jag fattade ju lite, men jag var väldigt arg när jag var ung.
Mm.
Så jag kolla, när du går till psykologen, nu finns det säkert jätteduktiga och så, men jag gick ju via vården då när jag var typ 15, och då det är ju ångest.
Mm.
Jag blev ju diagnostiserad generaliserad ångest. Och då så fick jag ju antidepressiva.
Mm.
Och sen så fick jag kunde ju inte sova heller. Så då fick jag sömntabletter. Så jag blev ju beroende av sömntabletter vid en tidig ålder.
Oj.
Jag åt sömntabletter i 2-3 år. Och jag åt ändå dem på dagarna.
Mm.
Och de fortsatte skriva ut. Och sen ren KBT.
Mm.
Det var liksom mycket exponering. Varför jag vill jobba med KBT är ju för att KBT är ett jättebra verktyg, men jag tror inte bara på KBT.
Nej.
För att om jag ska säga så här, om du är rädd nu för någonting, så ska jag ju utmana dig, men jag vill också veta varför du är rädd. Jag vill ta ut roten av det.
Mm.
Så det är därför jag tror på kombinerade vad säger man, terapiformer när man ska jobba med sig själv.
Mm, det tror jag också, 100%. Mm. Och inte det där bara acceptera, som du sa, du har det här, du har endometrios, utan okej, men varför? Läkte du den? Alltså har du kvar det? Eller?
Ja, så det som hände var att nu har jag har ju inga problem. Mm. Jag har ju Marika som hjälper mig, jag gör något som heter justismetoden, att du liksom lär dig exakt hur psyken fungerar och så. Så jag har ju inga problem och så, men jag var ju tvungen att operera mig för att det hade gått så långt, och jag hade en syster som var 10 centimeter och en äggledare som var liksom, den var riktigt, riktigt så paj.
Mm.
Så mina problem hade ju liksom gått väldigt långt. Men nu har jag så här, jag väljer att inte säga, och det kan jag säga ibland, men jag säger, oftast är det så här, min PTSD, min endometrios, utan jag är så här, endometriosen, den har kommit som en eftersläng av allt jag har gått igenom.
Mm.
Men jag väljer inte att identifiera mig som en person.
Nej.
Som har massa grejer. Samma sak med, jag blev diagnoserad med ADHD när jag var typ 17.
Mm.
Men det är också så här, jag tror att det var mycket PTSD.
Mm.
Jag tror mycket på miljön vi växer upp. Sen det är klart att vi nu måste kalla det någonting.
Mm. Ja, för att förstå.
Så jag tror mer på miljö och så.
Mm. Jag är jättenyfiken på hypnos, för jag pratade med en kompis om det senast häromdagen, och jag har inte själv testat det, men jag vet att ni kör det på studion. Och nu pratar du, när du nämnde om din terapeut, så har du också självhypnos. Berätta också för dem som kanske inte vet, för hypnos tänker man att det är någon som hypnotiserar en och så är
och
man borta. Titta på den här, sen är man borta. Men det handlar ju egentligen om att komma i kontakt med sitt undermedvetna.
Exakt.
Och hur så. Gör man det? Alltså rent, typ när du gick hos han.
Ja, så då, det han gör, det är att han guidar dig in i det undermedvetna.
Så det är som en djup meditation.
Det är en djup meditation, typ. Ja. Och sen så med det så, och det beror ju på så här, du måste ju också, vissa har ju förträngt så mycket.
Mm.
För när man pratar om shadow work så pratar man ju om förneka, förtrycka och undvika.
Mm.
Och det betyder att du har liksom inte kommit in i det undermedvetna. Mm. Men då guidar han dig in i minnen.
Mm.
Och sen så ska liksom, det han jobbade mycket med var att han kapslade på ett nytt minne på det minnet som fanns. Att liksom, jag kom fram till den här lilla flickan som kände alla de här känslorna, och då kapslade jag, Mona som är här idag, kapslade på trygghet till den lilla flickan. Och så gör jag hela tiden med mig själv.
Mm.
Och ju mer jag mediterade, så ju mer så kommer jag, nu är jag ju i det undermedvetna. Mm. Alltså nu kan jag ju direkt, när du, om du triggar mig, så kan jag bara okej, det var då jag var 13 år och det här hände.
Mm.
Men jag kan säga att när du mediterar, det är därför jag alltid förespråkar meditation. Att så här, meditation kommer hjälpa dig att komma djupare in i dig själv.
Mm.
Från början är det ju brusigt, du kan inte sitta still. Men ju djupare du kommer, så tycker jag att meditationen är ju som en terapi.
Mm. Ja, för jag har gjort den typen av meditationer, guidade, som en typ hypnos kan man ju kalla det då, när det är mycket det här med minnen från barndomen, det undermedvetna. Men jag tänker mer på, finns det inte olika tekniker? Jag har hört att typ tapping, sådana saker för att komma in, för det kan ju vara svårt, och man kanske har svårt att komma i kontakt.
Mm. Jag brukar säga att när nervsystemet är överaktivt, då är liksom du är hela tiden i flykt. Så jag brukar så här, när jag jobbar med mina klienter, då jobbar jag mycket med att först lugna nervsystemet.
Mm.
Ta reda på först, vad är det för känslor som sitter där, vad är det för tankar? Lugna nervsystemet, och det kan vi göra på liksom många olika sätt. Alltså vi kan ju kallbada, vi kan göra så här djup andning, vi kan täpa, vi har ju olika typer av liksom verktyg för att komma in eller lugna nervsystemet. Och när man har lugnat nervsystemet, så kan man börja med att liksom andas. Och det som händer när du ska först lugna ditt nervsystem, när det har varit överaktivt väldigt länge, det är att du kan bli rädd.
Mm.
När det blir, alltså när nervsystemet, när det har varit överaktivt och du kommer ner i det parasympatiska nervsystemet, då är det många som får panik.
Mm.
De får panik av tystnad.
Mm-hmm.
Så jag brukar alltid säga så här, det är jättevanligt att du kommer få panik, det är jättevanligt att du blir rädd till och med, och det är ingen fara, utan så är det när du börjar där. Så jag informerar om stegen.
Mm.
Och sen när du har kommit över det här liksom, att det är tyst och du är rädd, det är då du kan börja komma djupare och djupare och djupare. Och det Marika gör är att hon har ju, alltså jag vet inte vad hon gör, men hon jobbar med olika typer av hypnos. Och jag har gjort en hypnos, och då liksom hon räknar ner, och sen så var det någon gång hon skulle ta mig till ett rum där jag skulle liksom släppa på vissa känslor, och då använde hon sig av, nu vill jag inte ens säga vad hon gör för att jag kommer säga fel.
Mm-hmm.
Men hon har typ andning, och sen så när du kommer ner i undermedvetna, då guidar hon dig in i med det du har kommit till att du ska få hjälp med, typ.
Mm.
Så det är ju, då har du ju gjort hypnos.
Det är så spännande. Ja, men det är, jag tror det är någonting med ordet som gör att man skrämmer bort många.
Och alltså, jag vet, det är därför jag har tänkt mycket på ord. Och det är intressant att du pratar om det. För jag har varit så här, jag har tagit bort ordet healing helt. Mm. Jag vill inte ha det i mitt, alltså i studion. Vi hade ju healing hour innan. Jag har tagit bort det. Det heter release and recharge. För att när jag säger så här, du måste gå på healing.
Mm.
Då säger jag till dig att det är något fel på dig.
Mm.
Och då kommer du identifiera dig med att det är något fel på dig. Mm,
att du inte är komplett.
Att du inte är komplett. Och du är komplett. Mm. Det är bara det att jag kommer guida dig till att tycka om att vara med dig själv mer. Eller att det kanske finns en axelsmärta som reflekterar någonting som du har gått igenom som jag kanske kan hjälpa dig att luckra upp.
Mm.
Men så det är därför jag säger så här, för att när man pratar om hypnos... Jag vet inte så här, det heter hypnos.
Mm.
Fan får fråga Marika.
Ja.
Alltså ska man använda ett annat ord? För det, folk är fortfarande väldigt rädda för det.
Ja, tyvärr. För det har ju så bra effekter. Och precis som du säger med healing. Jag tror vi alla behöver heala olika saker hela tiden. I olika cykler av våra liv. Men det kan låta som att man får känslan av att man då inte är... Man mår inte bra för att någonting saknas. Så det är lätt att glömma bort att ord spelar så stor roll.
Det gör ju det på något sätt.
Alla lägger ju också en värdering i vad man hör. Alltså vad betyder healing för dig eller för någon annan?
Mm. Men också att den här världen nu, den spirituella världen, den har ju också en viss typ av genre i Sverige. Mm. Alltså egentligen i hela västvärlden.
Mm.
Och det är det som jag kan känna att, så här, att det är viktigt för oss att vi vågar vara oss själva.
Mm.
Att vi behöver inte liksom se ut på ett visst sätt. Vi behöver inte prata på ett visst sätt. Det betyder inte att du är mer spirituell än vad jag är. Vi alla är spirituella när vi lever från hjärtat och oberoende på liksom vad vi tror på. Så jag tror att jag, och det är för att jag är uppvuxen i en muslimsk familj där det finns, och det är inte att så här, islam säger till dig att du måste göra på det här sättet, utan jag tror att det är hur vi tolkar våra, liksom om det är Bibeln eller Koranen, vi tolkar ju saker på vårt sätt och sen så blir det en kultur utav det. Och den kulturen är det arvet som vi liksom för vidare i generationer.
Ja.
Och jag vill ju ta bort det arvet. Och det är inte för att jag vill ta bort den delen liksom, utan det är för att jag vill ta bort känslorna som kulturen har lärt mig att jag ska vara. Och då behöver man tänka mycket på att våga vara den här personen man är fullt ut utan att klä på sig något annat. För att vi har, det är, alltså vadå, när jag kollar på någon, det är klart att när du tittar på någon som ser ut på ett visst sätt så säger jag, ah, men det här är en sån person och det här är en sån person.
Ja, ja.
Och det är typ oundvikligt att ta bort helt, för vi alla är ju människor, vi lever i den här världen, samhället, alltså kolla vart vi är på väg, vi har fucking robotar som sköter vår... alltså... nu vet inte jag vad det var jag ville komma fram.
Nej, men att man, jo men det där att man kan vara sig själv och man kan tro på olika saker, man kan vara del av saker, men att det inte behöver bli att det är allt man tror på, och då kan man inte vara, jag tänker att du tänker lite som att det blir så här vi och dem, samma med att, ja men det här, för när du sa det här med kulturer så tänkte jag på att många kulturer är ju mer spirituella, och det är ofta de kulturerna där det finns mer religion, att det finns mer spiritualitet naturligt på något sätt. Och det behöver inte bara vara kopplat till den religionen eller den kyrkan eller moskén eller guden man tror på. Men i Sverige har vi ju väldigt lite religion. Och jag tror att det är därför det här intresset för spiritualitet har ökat. Och det finns ju egentligen i den nordiska, alltså man tittar på kulturen, den hedniska kulturen, alltså det som har funnits länge, länge här. Så fanns det ju mer den här tron, alltså med häxor och medicin, män och kvinnor har ju också funnits egentligen i den nordiska kulturen och mytologi och sånt. Sen har vi lite tappat det för att bli så sekulariserade, men jag tror att vi alla behöver den här, alltså spiritualitet betyder också olika saker för olika människor, men jag tror att det är egentligen kopplingen till sig själv, att vara närvarande till sig själv och att ha en tro på någonting som är större. Men sen kan man ju utöva religion, jag förstår vad du menar, att då kan det bli mer att ja, men alla vi som är del av det här behöver göra saker på ett visst sätt.
Ja, och det är det, och jag tycker också att, fan det var någonting jag skulle säga när du sa det, men också att vi har människor som, kolla, vi som inspirerar, nu hoppas jag att jag är en person som inspirerar till något och du är jätteinspirerad med det du gör, vi måste ju också vara, vi måste ju förmedla det här. Vi måste ju förmedla, för att vi har ju ändå valt den här vägen av att vara personer som, alltså jag är ändå en studio så här, jag har ett ansvar. Mm. Sen har jag mycket saker som jag behöver jobba med. Men att det är viktigt för oss också att vi visar det här med att våga vara dig själv. För att det jag märker jättemycket i liksom klienter i hela världen, det är ju att vi är ju extremt många som bär på skuld och skam.
Mm.
Den känslan är rotad i många av oss, oberoende på om det är liksom spirituella personer eller inte spirituella. Alltså att det är så mycket skuld och skam som vi människor bär, vilket också i sin tur gör att vi har extremt mycket fördomar.
Mm.
Och jag tror att när du har landat i ditt hjärta, då är du spirituell.
Mm.
När du lever mer från hjärtat, då är du spirituell.
Mm.
Men jag kan ha den här diskussionen med vissa som tror att de är jättereligiösa, men de har jättemycket fördomar.
Mm.
Och då är det så här, hur går det ihop?
Nej.
För din resa handlar om att öppna ditt hjärta, acceptera alla så som de är.
Mm.
Du behöver först acceptera dig själv. Det är därför nu, ja, men i den här situationen som har varit för mig, att så här, jag jobbar väldigt mycket med mina fördomar nu.
Mm.
Och mina föreställningar.
På vilket sätt?
För att jag är palestinier. Allt det här som har hänt nu. Och jag vet och har vetat i liksom alla år allting som har hänt. Vilket har gjort att, och det är jag helt ärlig, liksom, israeler och judendomen har varit så här, alltså den har jag ju varit rädd för att jag vet vad min pappa har gått igenom.
Mm.
Så med mina föräldrar har aldrig lärt mig om något hat, alltså aldrig någonsin.
Nej.
Det är så här, alltså islam, alltså allt det är samma. Det är bara det att vi tror på olika saker och det här är det som har hänt. Så det jag märker väldigt tydligt nu i den här situationen, det är att ett, jag själv har behövt jobba med att vänta nu, det är inte alla israeler som vill att det här ska hända och det är absolut inte judendomen.
Mm.
Så där har jag fått gå in och bara kapitalisera med kärlek till den religionen och bara säga, okej, det är inte fel på den. Du vet, för det är någonting som har legat liksom i mig och bubblat. Mm. Och det vet jag att det är bland många liksom palestiner också, att så här, det är bubbligt.
Mm.
Precis så som det är bubbligt när man pratar om islam.
Mm.
Att liksom, det är någon som du vet, de har sagt att de ska göra så här mot sina fruar och du vet, nu är det terroristgruppen Hamas. Mm. Och de är liksom, där finns det inte så mycket kunskap och där har du stannat i dina fördomar.
Mm.
För att om du går djupare in i dina fördomar så kommer du förstå att hat föder hat, våld föder våld. Det finns inga liksom terrororganisationer som bara kom för att de rullade tummarna.
Nej.
Och tyckte att det var nice och bara, nu ska vi ta över världen. Det funkar inte så. Det funkar som att du blir förtryckt, du förtrycker.
Mm.
Du blir skadad, du skadar. Allting som sker nu i världen är för att det är enskilda personer som själva har blivit utsatta.
Mm.
Det är därför jag pratar väldigt mycket om generational trauma. Jag pratar väldigt mycket om att ärver jag skammen? Lever den i mig? Och när jag är rädd hur du ska uppfatta mig så kanske jag kommer pensla på ett typ av beteende.
Mm.
Och när du triggar mig, då kommer jag skada dig. Men när jag gör min resa så kommer jag förstå att du speglar mitt sår.
Mm.
Jag behöver läka mig själv. Och det är därför jag försöker till exempel nu, jag försöker vara i den här rösten, så försöker jag också fortsätta min resa. Att liksom jag hamnar, när jag ser bilder, när jag ser allt det här som sker, hatet växer. Jag kan inte säga att det inte växer, för jag är människa. Jag blir jättearg, jag blir supertriggad. Jag kan gå runt i min lägenhet när jag ser barnen, jag skriker, jag gråter. Men sen så försöker jag tänka, vad är det viktigaste just nu?
Mm.
Vad hjälpte dig? När du var fördomsfull, när du var hatisk, när du var så vilsen i ditt liv, när jag var 15-16 år och hatade alla, vad behövde du då?
Mm.
Jag behövde en kram. Jag behövde att någon höll om mig. Jag behövde att någon sa till mig att det jag känner är normalt.
Mm.
Validera mig. Se mig, hör mig. Den rösten försöker jag hela tiden vara. Så att i den här rörelsen som sker så försöker jag öppna upp mig själv men också öppna upp andra. För att jag tror inte att någon religion i grund och botten så här uppmanar till våld på det här sättet.
Mm.
Och det här hatet som liksom växer mellan oss. Så det ja, fördomar.
Det är så starkt och att du tar det ansvaret. Alltså om bara 10% mer tog det ansvaret för sig själva, tror jag vi hade haft så mycket mindre konflikter i världen. Jo, men det startar ju alltid hos någon person. Det är inte som att det finns ondska eller det finns det här. Och som du sa, jag tror tittar man på alla religioner som finns i världen så bottnar alla i någon form av kärlek, i någon form av kraft att man ska göra gott mot sig själv, mot andra människor. Det är liksom ur tron. Sen har det kommit på massa andra saker som vi har konstruerat och tolkat på olika sätt. Mm.
Och någonting som jag har reflekterat över ganska mycket är att min pappa, han var inte den här typiska arga, alltså så här, han var inte så arg, han var inte sträng. Och jag, när jag var yngre så kunde jag bara, för jag kunde kolla på mina andra kompisar och deras pappa var så här stränga. Och då kunde jag uppfatta min pappa som obrydd, för att han inte var det. Men du vet, nu när han har gått bort, när jag växte upp, när jag har sett, när jag har gjort, så har jag fattat att min pappas hjärta var väldigt, väldigt stort. Mm. Han var liksom muslimsk, palestinsk man. Men jag såg aldrig så här hat mot någon. Mm. Du vet, han accepterade alla människor så som de var. Han var så här, du vet, kunde gå fram till liksom hundar, katter, alltså han var väldigt, nu fattar jag så här, shit, han hade värsta största hjärtat. Mm. Trots att han liksom gick igenom det han gjorde, mamman och liksom hon, jag menar ockupationen var ju 47 när han var, nej, 48 när han var ett år, du vet, han fick fly sitt hem. Jag menar, tänk dig de känslorna som han har fått projicerat från sin mamma, alltså allt det här i generationen, men jag inser att det gjorde aldrig honom till en arg man och jag är ganska imponerad över att det inte gjorde det och det hjälper mig när jag hamnar i mina fördomar och när jag blir så här, du vet, då blir jag så här, fast vänta nu, det är inte alla som är så här. Det här är liksom den här regeringen, de är traumatiserade och det här är det som de projicerar vidare, alla är inte så. Nej. Men jag är inte klar. Alltså jag jobbar hårt med att inte hata.
Ja, och du är väldigt ärlig och autentisk i hur du delar på sociala medier. För jag tycker det är fint att du kan erkänna alla i människor. Det är klart du känner de känslorna. Men att du inte stannar där eller inte agerar på det. Utan faktiskt också kan ta ansvar och säga vad är det som behövs i det här. För det känns som att det är så idag att det är så lätt att den här gjorde det, då dömer vi hela landet efter en person eller då alla de är så eller alla i den religionen, alla sådana är våldtäktsmän, alla sådana är kriminella. Det är så himla lätt fast vi ändå är så pass medvetna, men vi är ju inte det, vi är medvetna i huvudet men inte i hjärtat.
Verkligen, alltså jag tror också att så här, för att nu har jag så här gått way back och liksom börjat lära mig väldigt mycket. För jag vet inte ens om historier. Och så, jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig gjort den resan. Jag gick inte ens i skolan. Så alla SO-lektioner har jag inte ens på. Men också att förstå grunden till att vad händer om jag fortsätter positionera mig som ett offer?
Mm.
Vad händer?
Mm.
Om jag fortsätter positionera mig som ett offer, då gör jag mig berättigad till att skada dig.
Mm.
För att vadå? Jag blev en gång skadad. Så om jag inte vill bli som den som skadade mig, då måste jag, eller måste, jag behöver jobba med att öppna mitt hjärta.
Mm.
För att annars kommer jag vara ett offer. Och då kanske jag kommer, om jag får barn, då kanske jag kommer lära mina barn att fortsätta vara ett offer. Och det är det som går i generationer.
Precis.
Apropå skam. Att det har gått kultur i generationer. Vi har lärt oss hur en kvinna ska vara. Det har gått i generationer. Jag vill vara jag. Det betyder inte att jag är sämre eller bättre. Eller att jag inte älskar min kultur. Utan det är för att jag vill bryta den. Jag vill tycka om exakt den jag är inifrån och ut. Jag vill inte vrida och vända på mitt liv för att du ska acceptera mig.
Nej.
Utan du är du och jag är jag.
Och det är så viktigt med förebilder i det. Och där verkar du, din pappa vara en väldigt fin förebild för dig. För att han, jag vet inte om han hade gjort mycket jobb med sig själv. Men ändå det som att du kan komma ihåg och säga okej, om han kunde vara så, så kan jag vara det. Och du är ju en förebild för många. Och du jobbar ju med, visst jobbar du också med många unga kvinnor?
Jag jobbar med många unga kvinnor. Och jag jobbar mycket med invandrartjejer också.
För jag tänker att alla, vi behöver alla förebilder oavsett vårt ålder och ursprung. Men det känns som att, eller, det är alltid svårt att vara ung. Jag ska inte säga att det är svårt att vara ung idag. Det var svårt när vi var tonåringar också. Det är en svår ålder för det händer så mycket och man ska ta ställning. Men jag tänker mer att kanske den aspekten att vi har mycket mer information idag och kanske press kring hur vi borde vara, hur vi borde se ut, alla sådana saker.
Men för att vilket år är du född?
89.
Ja, 89. Jag är 85. Men vi hade ju inte sociala medier då.
Nej, och det är en stor grej, men det fanns ju ändå press kring, alltså det här med jämförelse och man inte vet, man vet ju inte riktigt vem man är då känns det som. Det är en period av att man, ja, men man söker mycket och hela den biten. Men absolut, sociala medier spelar ju in jättemycket. För då kunde det också varit, om någon kände sig utanför för att man hörde att det hade varit en fest som man inte var bjuden på. Och nu kan du se det liksom i 100 stories på sociala medier. Det blir någonting annat.
Ja, och det är det som också gör att skammen har ju vuxit. Och det är därför så här, jag är verkligen inte perfekt. Alltså jag har så mycket saker.
Vem är det?
Nej, så jag är så här, jag sitter inte och pratar om mig själv som en färdig produkt. Det är jätteviktigt att jag säger det. Men jag försöker hela tiden tänka på att, och det är klart att jag lägger upp fina bilder. Alltså jag är i den världen. Jag kan inte komma och säga till att jag är helt oberörd. Men jag försöker tänka så här, att typ som vi har pratat om förut när vi satt, att så här, våga liksom så här, det här som jag berättade nu, det är klart att det är läskigt för mig att säga att jag kämpar med mina fördomar. Mm. Det är läskigt för mig att säga alla de här grejerna, men jag tror jag måste göra det.
Mm.
Och om skammen kommer så behöver jag omfamna den.
Mm.
Att, så här, att vi som ändå våga visa att det inte är så perfekt, våga visa att vi ser ut som vi gör, våga visa att man kanske inte är nöjd med där man är med sig själv, för vi är väldigt dåliga på det.
Mm.
Och jag ser inte att jag alltid, det är klart att man lägger ju upp, alltså jag ser ju bara nu att så här, algoritmen, alltså hur man måste göra för att nå ut och liksom att det ska kunna funka. Så det är verkligen någonting som jag tror att det är viktigt att vi tänker på, att vi delar oftast slutmålet.
Mm.
Vi delar inte vägen dit.
Ja, det tror jag är viktigt, vi som ändå ska inspirera till, ja, men bättre hälsa eller liv. Jag tänker också att det är lätt då att det blir perfektionism. Jag har lätt att hamna i det. Men jag måste visa, inte att jag måste vara perfekt, men jag måste ju visa något som någon kan bli inspirerad av. Och då kan jag ju inte säga, nej men jag orkade inte ta tag i det här. Jag orkar inte ta ansvar för mig själv, för det är det jag inspirerar andra till. Men samtidigt har jag har inga problem att erkänna att jag är människa, att jag inte är perfekt. Men jag tror det blir den här bilden man visar på sociala medier också, hur man är.
Mm.
Men jag själv efterfrågar, jag tycker det är så intressant, för om man tittar typ på företagande, vi båda driver eget och man ser väldigt mycket det här. Och jag gick från 0 till 100 och det gick så här fort, jag pratade om det i ett avsnitt för ett tag sedan. Och det är klart man vill se resan dit. Jag vill se allt som gick åt helvete, jag vill se allt som var jobbigt. Men då kanske jag själv måste dela mer av det. Och jag delar en del av det, men inte allt. Men man märker ju när man gör det. Jag delade med mig av min resa kring mina hormonella obalanser. Och det kom ju folk som jag inte hade pratat med på år. Som bara, tack, vad inspirerande. Jag fick tips om det här, jag har också haft det här. Och då inser man ju vad att visa sig sårbar.
Wow.
Men det är lätt att göra när man är klar. Mm. Eller vad man ska säga. När man sa, jag hade problem med det här. Mm. Så gjorde den här resan och så fick det här resultatet. Och ska jag berätta om det? Men när du är mitt i en resa. Om du har någonting som du kämpar med just nu. Då tycker jag det är sårbart att dela. För att man själv inte vet vilket håll det kommer gå åt.
Mm. Ja, och då tycker jag att till exempel så här, djupa självhypnoser.
Mm.
För då kommer du ihåg att vi pratade om det precis innan. Så här, hur länge har du varit i en känsla av perfektionism?
Mm.
Om den har varit i dig så länge så behöver du utmana dig att vara i den.
Mm.
Till slut kommer den inte skapa sensationer på Nej. Samma sätt. Och jag tror det är det som jag har gjort. Jag har ju utmanat mig själv så mycket. Så att jag är inte rädd för att berätta för dig att inom mig finns det en liten flicka. Hon kommer fram, hon är rädd. Ibland behöver jag att min man ska liksom bekräfta, se, höra, prata med den personen. Att, liksom, att det är viktigt att... För att alla vi är ju barn inom oss.
Ja.
Det är inte ingen liksom... Vi alla har ett litet barn inom oss och jag tror att när vi kan se den här lilla flickan eller den här lilla pojken så kommer vi också kunna förstå att de kommer alltid leva. Du har ju alla dina delar i dig, allt som du har liksom vuxit upp i. Och jag tror att när man avdramatiserar känslor, för känslor är ju inte någonting du är, det är någonting du har och det förändras med tiden beroende på din resa. Så jag tror att liksom... Apropå det som jag har delat nu med Palestina-grejen och allt det här som jag har känt och sådär. Det har ju också gjort för att jag har ju avdramatiserat skammen i mig ganska mycket. Sen är det vissa saker som jag också behöver fortsätta jobba med, precis som oss alla.
Mm.
Men jag tror att det är viktigt, om det är någonting så här jag ska spegla er som lyssnar. Det viktigaste som finns är att sitta i känslor, för att de kommer inte ha så mycket makt över dig till slut.
Mm. Jag håller helt med. Och när vi pratar om det här med skuggarbete, vissa kan ju veta, jag har det här traumat eller jag blir alltid triggad av den här typen av person. Hur vet man vad man har för skuggor, eller hur tar man reda på det?
Förlåt,
vi kan säga att skuggor är ju den delen av ens person man inte riktigt har tittat eller vågar släppa fram, kan man väl...
Precis, och då sa vi ju förneka, förtrycka eller undvika. Och jag brukar ju säga att alla människor är ju vår spegel.
Mm.
Så, och det är därför när man gör skuggarbete så innefattar det ju extremt mycket det undermedvetna, för att du ska förstå. Och det jag brukar göra först och främst för att du ska förstå ditt skuggarbete, det är att gå tillbaka till din barndom och kolla så här, hur har dina... Okej, du har svårt att sitta i känslor exempelvis. När du blir ledsen så kanske du blir arg. Då brukar jag ha som ett frågeformulär, jag brukar fråga så här, hur bemöttes dina känslor av dina föräldrar? Om din mamma sa så här, det räcker nu, sluta gråt, då kanske det finns en känsla av dig som kommer göra att du inte kommer våga gråta. Och då när du är på väg att gråta, då har din hjärna lärt sig en strategi.
Mm.
Att då börjar du överrösta istället. Så om du vägrar möta dig själv, då kommer du i varje situation som du går igenom och du blir speglad, istället för att gråta så kommer du överrösta personen. Det jag brukar säga är att när det skapar sensationer i din kropp, när det börjar puttra, när ångesten börjar komma fram och du börjar vilja agera, antingen om det är skrika, du vet, alltså när du märker att ditt skydd, man märker det om man är en person som har jobbat med sig själv, eller inte ens det till och med, nu är vi så himla många som är medvetna, då brukar jag säga att gå tillbaka till dig själv, för det är det som händer då när du vill gråta och du börjar överrösta istället. Det är då att det är då ditt nervsystem går från liksom parasympatiska till sympatiska, och det är då liksom du börjar andas och du vill fly och det blir jättejobbigt för dig, och sen så kanske du överröstar. Då brukar jag säga att där och då så händer det någonting i dig. Du blir speglad i en känsla. Istället för att agera på den känslan så behöver du grunda dig, centrera dig. Och jag brukar säga att det är viktigt att hålla om.
Mm.
Hålla om att du känner dig rädd.
Mm.
Hålla om att du känner dig skamsen. Och vet du, jag vill i den här situationen täpa. Jag känner mig så arg. Jag vill överrösta nu. Jag vill skrika. Jag känner att han trampar på mig. Jag känner att han inte har någon respekt för mig. Men jag ska välja att vara kvar. Jag ska välja att vara kvar i känslan. Andas. Då lugnar du ditt nervsystem. Och då förstod du, oj, jag blev triggad i en skuggsida.
Mm. Och vad gör själva tappingen? Alltså som man gör
så tappingen, ja, den är ju, det är ju, finns forskning och så. Den lugnar ju nervsystemet.
Genom att så man någon var som helst på kroppen? Eller är det på olika?
Ja, det är olika punkter. Det är ju liksom på hjässan, pannan, under ögat, under näsan, under läppen, nyckelbenet och sen ut i händerna. Och sen så kan du liksom göra på fingrarna också. Men du kan också täpa, alltså så att du knackar så här på bröstet. Mm. Liksom. Och det finns ju jättemånga YouTube-klipp. Alltså idag har vi apropå information.
Mm.
Du behöver bara skriva EFT tapping for beginners så kommer det massa saker där.
Ja, det är så mycket intressant att prata om. Jag blir helt... Ja. Men jag tänker på, det är kanske svårt att generalisera, vad de här många unga som du jobbar med, vad känner du att, vad behöver unga idag, eller vad kan du ge för tips för någon som lyssnar i vilken ålder som helst? Att
det är ju mycket skam, det är mycket skuld. Jag märker att liksom många hårt hållna tjejer, de är väldigt rädda för att leva sitt liv. De är väldigt oroliga och ängsliga och tror att liksom saker ska hända dem om de gör fel.
Mm.
Så där brukar jag jobba mycket med trygghet. Så trygga dig själv. Om du känner att du har blivit liksom hårt hållen, man har sagt till dig hur du ska vara, vad du ska göra, och att du behöver liksom leva upp till något, där brukar jag... Eller om du som lyssnar känner dig otrygg, att det är viktigt att finna trygghet igen. Du behöver hjälp, man kan inte göra resan själv. Och sen märker jag att människor som rör sig bland typ influencer, alltså kända liksom, ja, men så som det ser ut i samhället då, där är det extremt mycket skam och perfektionism.
Mm.
Att man kanske är en väldigt ängslig och känslosam kvinna som rör sig i de kretsarna, och där är det väldigt svårt att våga vara sig själv. Där är man har väldigt mycket så skam i hur man ska uppfattas, vad man har på sig, hur man ska liksom, och det är ju väldigt mycket för att vi ser också på sociala medier, vi ser tjejer som ska vara långa, smala, alltså de ska se ut på ett visst sätt, och där är det mycket så kropps, kan man säga så här, kroppshets.
Ja, men typ att skammen ligger i att man inte, alltså man ser, skäms för hur man ser ut typ, eller man, hur man är.
Man, alltså, jag märker att mycket de som rör sig i sådana kretsar, det är mycket utseende fixering och problem med det, medans liksom typ invandrartjejer, där är det mycket så här, sa jag fel nu? Och hur uppfattas jag om jag sa så där? Och gud, nu gjorde jag någonting fel. Och gud, tänk om någon kommer höra nu och säga att jag är dålig exempelvis. Så vad var det du frågade mig?
Vad var det jag frågade?
Jag frågade vad jag skulle säga till dem.
Vad behöver vi?
Vad behöver vi?
Vad behöver vi mer av idag?
Ja, vi behöver validera oss själva. Vi behöver förstå att det vi känner inte är farligt, att det är okej, och att alla känner så. Du är inte ensam. Dina konstiga tankar delar du med hela världen. Du är inte konstig för att du tänker enligt dig konstiga saker. Det är väldigt vanligt. Jag har till exempel haft jättemycket tvångstankar. Alltså jag vågade inte ställa mig vid en balkong. Jag var jätterädd att jag skulle hoppa. Jag hade sådana tvångstankar. Typ så här, när man kör bil. Åh, tänk om jag kommer köra på någon nu. De har jättemycket tvångstankar. Och även idag när jag är supertriggad. När jag är väldigt ledsen. Då kan jag också bli rädd för att ställa mig vid en balkong. För det kan skapa vissa sensationer. Men då brukar jag ställa mig vid balkongen. Så brukar jag säga, nu är du rädd. Och nu kommer ditt kontrollbehov. Och nu kommer din OCD. Och nu säger den att du är rädd att du ska hoppa från balkongen. Det är helt okej. Okay. Alltså jag så här normaliserar.
Jag får tvångstanke. Alltså jag sån här typ, har jag stängt av plattorna? Du vet, fast den stänger av sig själva. Exakt. Och det märker jag när jag är stressad. Eller så här typ, drog jag ur plattången så kan man... Så här, jag kan se att den är utdragen, så jag måste gå in en gång till och kolla, och jag vet att det är jättevanligt, vissa har ju som att låsa dörren.
Ja, och då brukar jag säga så här, först och främst finns det någonting som heter HALT, har du hört talas om det?
Nej.
Det står för Hungry, Angry, Lonely, Tired.
Man är någon av dem eller?
Så man är någon av dem,
eller alla.
Men när du säger så här, att när du är stressad, då blir ju ditt nervsystem överaktivt, och då har ju du lärt dig att så här, vad gör jag nu för att lejonet inte ska komma och jaga mig? Jo, jag kontrollerar att spisen har stängts av. Jag kontrollerar att stängerna... Så kontrollbehov, det är ju alltid ett täcke över känslor.
Det känns som att kroppen eller hjärnan typ letar efter faror. Typ, vad kan gå fel? Vad kan gå fel? Ja, men tänk om det här, det kan det börja brinna. Vad kan gå fel? Vad kan gå fel? Alltså det...
Katastroftankar.
Katastroftankar, exakt.
Men jag ser alltid att kontrollbehov... Alltså jag märker ju till exempel om jag har varit mindre i kroppen och mer uppe i huvudet, då får jag mer kontroll.
Ja, gud, 100% jag också.
Då är det verkligen så, oh no, jag måste göra 100 grejer.
Verkligen.
Så jag tror att det är viktigt att allt är normalt, allt du känner är normalt. Alltså när jag sa till min psykoterapeut, jag bara, alltså jag är rädd att jag ska döda min kompis i sömnen. Han bara, ja men det är helt normalt. Jag bara, vad sa du? Han bara, ja, det är tvångstankar, det är vanligt. Alla har det liksom.
Jag tror inte att du är så speciell.
Nej, men, och då blev det så här, aha, det är en tvångstanke. För när jag var ung och hade tvångstankar, jag var så här, wow, alltså, tänk dig själv. Jag var rädd att sova, för tänk om jag blir galen som de där ute. Mm. Så jag tror att det är väldigt viktigt idag att minimera våran skärmtid, för att vi får extremt mycket intryck. Sekundär trauma, precis det som vi alla har gått igenom nu och som vi alla går igenom hela tiden. Att, och nu kommer jag säga, ja, sluta använda Instagram en viss tid, men så här, skämt åsido, för ditt nervsystem så är sociala medier livsfarligt.
Ja, man kan ju hitta sätt. Jag har börjat bara att inte gå in på helgen, bara en sån sak. Jag är ju stor skillnad.
Okej, så då går du inte in alls?
Nej.
Grymt.
Om inte min tumme så automatiskt går till den och så bara, nej, stäng, vad gör du?
Men har du, skriver kunder och så till dig på din Insta?
Nej, inte nu skulle jag inte säga. Att det inte, jag har försökt vara ganska hård med att det är liksom mail eller sms som gäller. Så jag skulle inte säga att det är så mycket sånt. Nästan ingenting. Så det är ju sällan att så här, jag kommer mitt... Nu har jag bara, alltså jag har gjort det en helg, så det är inte så här att jag har gjort det jättelänge. Men, och det var roligt också, för sen när jag väl gick in, det var så, vad kul att se, alltså jag hade inget meddelande, jag hade ingenting. Nej. Så det var inte heller så här att jag hade missat någonting viktigt.
Men skulle du kunna ge tips till någon som ska sluta vara på Instagram under en helg? Vad gör du när kroppen eller när hjärnan söker det här dopaminet? Vad kan du ge för tips?
Alltså det är intressanta, man får ju hitta, jag har inte så här loggat ut eller tagit bort appen, för då är det för lätt. Men om du har appen och inte, det är precis som så här, jag vill sluta äta godis, jag har ingenting hemma. Fast då har du inte övat på riktigt, du ska ju öva att kunna ha det hemma och inte äta, det är ju där du har disciplinen. Alltså faktiskt så var det bara jobbigt, det är mer en vana, det var mer att jag är så van att gå in när jag inte har någonting att göra. Jag kände att jag hade ganska mycket tid. Tiden gick, alltså jag hade mer tid, tiden gick långsammare, jag hann göra saker, jag hade ganska mycket att göra, så det kändes som att gud vad skönt, jag har med det här och jag har med det här och jag har med det här. Och det är inte så att jag sitter i 7 timmar på Instagram, men jag tror att lite här, lite där, att framförallt att det distraherar ens fokus. Så ta det igenom typ de första, beroende på hur ofta du går in, ta det igenom de första 4 timmarna. Sen kommer det bli lättare.
Och hur känner du till, när du sa så här, jag ska vara utan Instagram, och sen så när du var det en hel helg, vad kände du till dig själv?
Jag kände att det här var ju lätt, varför gör du inte det oftare?
Mm. För att det är det också som jag märker mycket nu på mina klienter också, att så här, man ska jobba mycket med sin självtillit nu. Mm. Att det är därför när du säger det här nu så kommer inte jag säga jag ska göra det.
Mm.
För att om jag säger att jag ska göra det nu och jag inte gör det,
nej,
då fortsätter jag att liksom berätta för mig själv att ser du klarar inte
precis
det. Så jag lyssnar på vad du säger och jag tänker så här, gud vad intressant, det kanske är någonting som jag ska försöka testa.
Mm.
Att det är så viktigt, apropå det här som vi sa, att det vi pratade om innan, det här med skuld, det här med skam, det här hur vi uppfattas, det är också för att när vi ser någon ha sprungit 10 kilometer och sen sitter och har värsta sköna dagen och vi säger så här, men gud jag ska också göra det, och så gör vi inte det, och så vi har ju lättare nu att förstöra vår självtillit för att vi lovar oss själva massa saker som vi inte håller.
Precis.
Och då brukar jag alltid säga så här, skit, alltså tänk inte så mycket på att du ska bygga ett hus, tänk liksom på delmålet, vad behöver du för det, att så här, ta små steg, och när du har sagt något till dig själv att du ska göra, då behöver du göra det.
Ja.
För att när du gör det så bygger din självtillit, din medkänsla byggs.
Mm.
Men annars när du gör tvärtom och du inte gör det och du bara, ge mig det här rådet nu. Och så säger jag till dig, så här, men jag ska göra det. Och så går jag ut härifrån, jag vet ju att jag har ljugit för dig. Och du kanske inte vet det, men jag kommer inte kunna lura mig själv.
Nej.
Och det är det som händer i vårt undermedvetna. Mm. Så att håll det du har sagt till dig själv att du ska göra.
Ja, det är så viktigt. Det är det jag övar med mina klienter hela tiden. Att de ska få... Du kan ha världens bästa kostplan, träningsplan, plan för livet. Och ofta är man ganska peppad. På söndagen, på måndagen, allt det här, alla de här delarna ska jag ta tag i. Men om du sen inte gör det, du bara planerar, men det blir inte av. Och det handlar precis om det du sa, att hålla det du lovar dig själv. Och då kanske det räcker med en jätteliten sak. Så om du inte kan... Säg nu sociala medier, du kan inte hålla dig bort en hel helg, men du vill minska. Okej, men du ska hålla dig bort en timme då.
Jättebra.
Det är din exakt första början. Du ska hålla dig bort en kvart. Alltså du måste hitta dina, för ju mer du ser att men jag kan hålla det jag lovar mig själv, desto mer kommer du bygga den då, liksom hållbarheten, att du kan fortsätta med det.
Men också ta reda på, alltså jag har rekommenderat den här boken till ganska många, men den heter 6 substanser till ett bättre liv.
Mm.
Har du läst den?
Nej, men jag har lyssnat på honom i en podd när han pratade om den.
Och där pratar han om så här kort dopamin, långt dopamin, och det är väldigt intressant för att så här, själen vet vi, så här, naturen, alltså jorden, vi går tillbaks till liksom, vi är i kroppen, allt det här är så fantastiskt. Men vår prövning idag och har varit nu liksom allt det här som hur världen har utvecklats, det är ju vår hjärna. Så det räcker inte bara att du går hos en, alltså, en healer och gör en ceremoni, eller det kommer ju göra saker väldigt bra, du kommer kanske landa väldigt mycket i kroppen, men du har ju din hjärna och du behöver förstå hur den fungerar för att du lever i en värld idag som är uppbyggd på exakt de här grejerna, och att lära sig förstå hjärnan kommer kunna göra din resa mycket mera, alltså den kommer bli djupare och det kommer bli mycket mer förståelse. För att även om du liksom går bara på yoga och gör alla de här grejerna, det ger ju mycket, men när du blir speglad i att du vill gråta och du överröstar istället, då behöver du förstå hur din hjärna fungerar. Så jag rekommenderar verkligen den boken, den är riktigt bra.
Ja, men jättebra tips. Tiden håller på att rinna ut, men...
Va?
Jag vet.
Nej, jag vill ju sitta här
vi får ta
massa
en timme till. Vi avbokar resten av dagen och bara låter mickarna vara på.
Nej, det var jättekul att sitta här med dig och jag är jättetacksam att du bjöd in mig. Det är jättekul att sitta och prata med dig. Och du känns också som att du är nyfiken. Du är nyfiken på dig själv, du är nyfiken på livet, du är nyfiken på kroppen. Du har ett coolt sätt att jobba på med dina klienter. Så jag tycker det var... Jag är tacksam att jag fick vara här också.
Tack snälla. Det är så fint att ha dig med och jag kommer dela din studio, hur man hittar dig och din podd och alla bra tips som du nämnde.
Tack,
din terapeut här som du ska få provision av.
Verkligen. Tack så jättemycket.
Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka.